Tyvärr blev ljudet i det här avsnittet inte det bästa. Men vi kör ändå. Men då vet ni, jag hörs lite högre än vad Silla gör. Men jag tror att ni hör vad hon har att säga också. Då är det dags för ett nytt avsnitt.
Av?
Hundens huspodden.
Ja, just det, Jörgen.
Mitt namn är Jörgen Danielsson.
Och jag är Silla Danielsson.
Och vad är Hundens hus då, Silla?
Hundens hus är ett kunskapscenter för dig med hund, för dig som vill arbeta med hund eller för dig som redan arbetar med hund.
Just det, exakt. Och du, det här avsnittet, det kommer att handla om när man tar emot en omplacering.
Ja.
Ja, spännande. För förra avsnittet handlade ju om man skulle placera om sin egen hund.
Eller inte.
Eller inte, ja just det, exakt. Mm. Men nu handlar det om man nu tar emot den omplacerade hunden.
Mm.
Och vad man behöver tänka på då.
Precis.
Ja.
Mm.
Så i vilken ände börjar vi här då?
Jag tänker att det finns två olika omplaceringshundar. Det finns många fler.
Ja, men
alltså kategorier tänker, som är lite större områden. Och okay. Det ena är de svenska omplaceringshundarna.
Ja.
Så det ska vi prata om. Och sen är det rescue dogs, shelter dogs, hundar som man tar ifrån utlandet. Och det är den andra kategorin.
Ja.
Och de är lite olika tycker jag.
Okej.
Okay.
Ja.
Men generellt kan jag säga då. Så är ju, eller det som gäller för både svenska och rescue dogs. Så brukar jag säga att man har en, det är inte bara en smekmånad när man skaffar en omplaceringshund, utan det kan vara upp till ett år, 10 månader, ett år. Därför att när hunden kommer som ung hund eller som vuxen hund, så blir det en större akklimatisering för hunden att finna sig till rätta i det nya hemmet. Och hunden har ju ett bagage, inte bara från uppfödaren då, utan även ifrån vad heter det? Sina tidigare ägare eller ägaren. Mm. Eller om det då är en rescue dogs från att leva som gatuhund eller leva på shelter, och man kanske har varit i ett jourhem och så. Så att det finns mer i bagaget hos båda hundarna.
Ja.
Och därför brukar jag prata då om upp till ett års smekmånad.
Mm.
För folk kan ringa och säga, åh, det gick så bra första månaden och nu blir det bara sämre och sämre och sådär. Och det är inte så konstigt.
Nej.
Men om man är oförberedd så blir det ju jobbigt.
Ja, och om vi backar liksom innan man får hunden och innan de här smekmånaderna börjar.
Mm.
Inte en smekmånad, är inte det någonting som man tycker är bra?
Ja, men det är väldigt lugnt och bra.
Ja, det kan vara lugnt, och det kan vara lugnt under ett år, det är det du menar. Och sen
nej,
så efter ett år, nej men 10 månader.
Nej, jag sa så här, den kan vara alltså, det händer väl grejer under smekmånaden också.
Okej, okay. Nej, ja, jo, det är inte omöjligt. Men om, man brukar ju använda sig av uttrycket att den första tiden var en ren smekmånad. Och det är något positivt.
Ja, men det är väl positivt med en ny hund. Och ja. Så ser man, oj då, han satte inte på tandkrämslocket.
Och han satte inte på tanken. Men Silla, om vi tar innan den här smekmånaden börjar. Vad ska jag, vad liksom, jag har kommit fram till att när jag vill ta en omplaceringshund.
Mm.
Vad bör man ha tänkt på då?
Varför du vill ta en omplaceringshund? Vad är fördelarna för dig? Det är en hund som är formad, som har med sig sina tidigare erfarenheter, sina tidigare livsmönster, beteenden. Den kanske jagar eller skäller på grannen eller är rädd för barn. Och då, om den har hållit på med det i 1 år eller 3 år eller 6 år, beroende på hur gammal den är, så blir det ju svårare. Det kan också vara en familjehund som har haft, som inte alls har några liksom, skäller inte på grannen och jagar inte och så. Och då är det ju mycket, mycket lättare.
Mm.
Men man är ju inte med och formar en valp, så det måste man vara beredd på. Och samtidigt så är hunden formad, man slipper ju valptidens alla pirajer och kiss- och bajspölar och vakna nätter. Det slipper man ju om man tar en omplaceringshund.
Ja, just det.
Och man ser hur stor den är och man kan prata med ägaren om, ja, men vilka intressen hunden har och ja, men lite sådär. Så att det är ju på ett annat sätt om den är vuxen.
Mm.
Så varför vill du skaffa en omplaceringshund istället för valp?
Ja, det är för att jag tycker synd om den.
Okej. Har du tid? Behöver du hund just nu? Vilken miljö har hunden levt i? Vad kan du erbjuda för miljö?
Ja, men... Ja. Men det är jättesynd om den.
Och det ska ju inte bli syndare om den bara för att du tycker synd om den. Nej. Och så kan du inte ge den det den behöver.
Nej. Och på ett sätt, eller på ett sätt, är det här nästan ännu starkare ansvar när man tar över en omplaceringshund än när man tar en valp från början?
Det tycker inte jag. Men nej. Det är ett annat ansvar. Det är ju ett otroligt ansvar att ha en valp som man förbinder sig till i 10-15 år.
Mm.
Och med all den valptiden och ungdomstiden och allt det stök och böket. Och att ta en omplaceringshund, det är också lika stort ansvar. Så att den inte blir, vi brukar säga lite skämt och sidor, låter så hemskt, men att det blir en vandringspokal hos olika familjer. För hos varje familj så får ju hunden... Ja, men lite sämre tillit till människor kanske, eller lite otryggare eller bara varje uppbrott är ju jättejobbigt för hunden.
Ja.
Och sen kommer till en ny familj och så får den inte stanna där. Det, så det är sorgligt tycker jag när det blir så. Mm. Så därför ska man inte ta en omplacering eller en valp för att det är så synd om den.
Nej.
Utan man ska ta för att man vill ha en familjemedlem och man vill ha roligt ihop och man vill ge hunden. Man committar sig till den och så vidare.
Kan man ta en omplaceringshund som första hund?
Ja.
Ja,
det går jättebra.
Det går jättebra.
Det man behöver tänka på då dock, det är att alla som placerar om sina hundar, om vi nu tittar på, och det finns ju olika Facebookgrupper och så finns det Blocket och så är det uppfödare eller olika rasgrupper. Det är inte alltid man får veta hela sanningen.
Nej.
Den kanske jagar eller den kanske inte kan lämnas ensam. Mm. Alltså... Det behöver absolut inte vara så, men det händer väldigt, väldigt ofta att ja, men jag trodde inte att han jagade. Eller de sa att jag kunde lämna henne ensam hemma. Eller att hon tyckte om barn. Eller vad det nu kan vara. Mm.
Men därför, för att i avsnittet kring när man skulle placera om sin hund, då pratade du ju en del om det här vikten av att ha ett, ska vi säga, öppet köp under ett par veckor.
Mm.
Och det är väl lika viktigt här nu då, såklart då. Det är ju där vi hamnar igen då.
Ja.
Och på de inhemska svenska omplaceringarna.
Mm. Nej, men och det låter kanske hemskt med ett öppet köp. Men det är ju för att hunden ska trivas hos dig och du ska trivas med hunden.
Mm.
Men det får inte bli att man bara testar för att man tyckte synd om hunden.
Nej.
För då är det fel anledning tycker jag. Det öppna köpet ska ju gå i lås så att det blir ett permanent hem.
Mm.
Det är ju intentionen hos den som tar hunden. Tycker jag, är min värld i alla fall.
Ja.
Så att det här öppna köpet är både för hundens skull och för den som köper hunden.
Mm.
Att det, och även som vi pratade om förra avsnittet då, att det kanske är den som också omplacerar hunden.
Mm.
Att den verkligen vet att hunden kommer få det bra.
Mm.
För om man inte har ett öppet köp, ja, men då kanske hunden blir såld till någon annan. Och så blir den såld till någon annan. Istället för att gå tillbaka till sin första ägare.
Ja, just det. Vad heter det? Ja, och nu då? Nu har jag bestämt mig för den här hunden.
Mm.
Och nu är den på väg.
Mm.
Eller jag ska åka och hämta den.
Mm.
Vad ska jag tänka på här då? Är det samma som valpkittet eller?
Vad menar du med valpkittet?
Nej, med valpkittet menar jag liksom det här med att man ska ta med sig någonting mysigt att sova på. Liksom. Alltså det är hela som om man köpte en valp. Är det samma som om man köpte en valp?
Alltså man kan absolut ta med sig en filt och att man kan ha gett en filt till familjen. Absolut. Man kan ju också göra en snällare överföring så att det inte blir så abrupt. Att man, ja men först, de kommer att hälsa på med hunden, de kanske kan, man kan ta promenader ihop, man stannar och fikar, de kanske sover över, stannar och, alltså lämnar hunden, går iväg och så vidare. Så att man kan ha en sån invändningsvecka eller två för hundens skull. Det är ju inte alltså kanske möjligt, men det vore ju det optimala.
Ja.
Så att hunden får liksom vänja sig vid att vara i det här nya hemmet.
Mm.
Men sen är det ju att när hunden kommer så... Ha väldigt mycket tid. Ha filtar framme, liksom lära känna hunden, vad tycker den om att sova, vill den sova i soffan eller på marmorgolvet eller inne på toaletten, alltså beroende på hur varm den är och sådär. Och det är allt det här som man ska försöka prata med den förra hundägaren om då, och försöka få in de rutinerna hemma hos sig, så att man behöver vara öppen och flexibel med sin hund och samtidigt ge den fasta rutiner.
Öppen och flexibel och fasta rutiner.
Ja, du behöver vara öppen och flexibel och säga att hunden tycker om det här. Och det kanske är någonting som... Jag menar, har en hund... Du är morgontrött.
Men då, vem är jag nu? Jag är den
du som hundägare
är morgon. Jo, men båda... Alltså, är det jag som placerar om hunden?
Nej, du som hundägare som tar emot hunden.
Ja.
Du är en morgontrött person.
Jaha.
Men du har en hund som du tar emot som behöver gå ut och kissa tidigt.
Ja.
Då kanske du... Då tycker jag att du får vara beredd på att gå upp och kissa hunden i början.
Ja,
sen kanske hunden kommer in i din rytm.
Mm.
Men det är det jag menar med att vara öppen och flexibel. Samtidigt som hunden måste ha sina rutiner och bli invand i dina nya rutiner.
Just det.
För hundar har ju väldigt lätt för att akklimatisera sig.
Mm.
Men de måste få en chans till det.
Mm.
Till exempel man har med samma mat, precis som en valp.
Mm.
Så att de vänjer sig i det. Sen behöver ju inte du som den nya hundägaren alltid köpa den maten. Utan man kan ju vänja in hunden på en annan mat.
Just det.
Mm. Så det är lite så jag menar. Öppen, flexibel. Se vad hunden har för behov. Och sen att ni börjar göra saker ihop så att hunden trivs med dig.
Och då när vi pratade inför det här, då sa jag, ja men gå på kurs, sa jag. Det är perfekt. Det är, man bygger tillit och relation och sånt. Och då sa du...
Då är vi inne på rescue dogsen.
Ja. Jaha, ja.
Gå på kurs är alldeles utmärkt.
Ja.
Ja. Så att det, och då, en del vill gå en vardagslydnadskurs. Vi får ju många sådana samtal.
Ja.
Jag vill gå en vardagslydnadskurs för hunden är 7 år. Men jag vill lära känna min hund och se hur den fungerar andra, tillsammans med andra och så.
Ja.
Eller så väljer man att göra en ny hobby. Nosework eller vildspår eller agility. För att göra något kul ihop. För mig att bygga relation, det är att göra saker tillsammans. Och då göra saker som hunden tycker är skoj.
Mm.
Och det kan vara att gå på kurs eller ta långa strosnospromenader eller hunden tycker om att bada. Ja, men åk ner och bada då om det är varmt i vattnet. Alltså, eller sitta och fika på en klippa om du har en flätte, Newfoundland. Så, där. Så att man möter hunden utifrån hundens behov och intressen. Och sen får hunden vänja sig vid mina behov och intressen.
Mm.
Sitta och fika.
Ja, jo,
träna.
Jo, exakt.
Resa ner till Italien.
Ja.
Alltså sådana saker.
Ja.
Men man tar det lite lugnt i början. Man möter hunden. Så att man jobbar liksom. Vi brukar säga att jobba med hunden. Inte mot den.
Nej.
Mm. Sen kan man ju använda sig av adaptil. Om man vet att hunden har haft det bra de första 2 veckorna.
Ja, för adaptil. Vad är det?
Det är då. Det finns ju halsband och spray. Och sen som man. En dosa som man sätter in i eluttaget. Och det är då feromoner från när tiken hade valparna de 14 första dagarna.
Mm.
Och då ser de ju inte ens eller hör ens.
Nej.
Men om det har varit en dålig första 14 dagar. Och det vet vi ju inte med alla omplaceringar. Inte de svenska heller. Och framförallt inte de utländska. Hur handlar de det som valpar de 14 första dagarna. Så man måste vara säker på att valpen hade det bra. Att den vuxna hunden hade det bra som valp. Då kan man använda adaptil. Annars finns det ju andra kosttillskott om man tror att det skulle hjälpa.
Ja. Men adaptil, och adaptil kan man ju ska säga, lätt få tag på.
Ja, både alltså veterinärer, djurkliniker och
djuraffärer
och online.
Ja.
Och adaptil har ju också en tuggtablett som då inte är feromoner utan andra saker i.
Preparat i.
Ja, jag kommer inte. L-tryptofan och sånt.
Massa bra, känna bra.
Ja, det finns andra också. Maxilax och...
Nej, men det var,
mjölkbaserat och så. Ja.
Det bygger på hormonen. Det här bygger på att hunden ska känna få en viss ro, så att säga. En viss lugn.
De flesta bygger på att man ska öka serotoninproduktionen. Vilket ger ett må bra hormon. Så
just
på
det.
Ett sätt har du rätt.
Ja. Nej, inte bara på ett sätt. Utan jag hade,
alla sätt
hade jag rätt.
Ja. Nej, men lite summering om du tar en svensk omplaceringshund som inte då kommer från hundstallet. Men, för där har vi ju personal och de vet ju oftast en del av hundens historia. och så. Men om du tar en svensk omplaceringshund som du pratar från uppfödaren eller du...
Eller man kan säga att det är en, inte bara svensk, det kan ju vara så att, det, att du känner någon i Danmark som ska omplacera sin hund. Men jag menar, du, det är en känd hund.
Ja, man vet om bakgrunden.
Man vet bakgrunden. Mm. Mm.
Nej, men att ha ett långt ingående samtal, att få träffa hunden. Att ha någon form av invändning om det går.
Mm.
Och sen... vara öppen, flexibel men ändå ha rutiner för sin hund.
Mm.
Mycket tid, tålamod och kärlek brukar jag ju prata om. Och sen göra saker ihop.
Mm.
En del väljer vardagslydnad, andra att sitta på ett fik och några och hänga på en klippa liksom.
Men ja, just det.
Utgå ifrån hundens behov så att ni lär känna varandra och bygger relation och ha kul ihop.
Ja.
Så det är ju den svenska, eller den kända hunden då. Så.
Ja, kan vi säga.
Känner... Men väldigt, väldigt långt samtal med de som placerar om. Varför vill de placera om?
Exakt.
Och vad finns det för roligheter och vad finns det för utmaningar med just den här hunden? Och vad har hunden varit med om? Klarar den av nyår? Klarar den av åska? Tycker den om att åka hiss, bil, tunnelbana, buss, båt?
Mm.
Vad äter den? Blir det lätt dålig magen av ost eller korv? Alltså det finns ju hur mycket som helst att ta reda på när man då skaffar en omplaceringshund.
Ja.
Och det man kanske glömmer bort är utmaningarna, rädslor eller aggression mot annat. Hur är hanteringen? Hur är det att klippa klor? Är den rädd för barn? Tycker den om berg- och dalbaneljud? Ja, men alltså, det finns ju jättemycket.
Ja.
Okay, men faktum var att vi gjorde, och nu kommer vi in på Rescue Dogs, men när jag jobbade i Portugal så jobbade jag ju med shelter.
Ja.
Och, där, och de importerades, eller exporterades ju till Tyskland och England och Holland främst.
Ja.
Och då gjorde jag och Karin en checklista. Alltså vad ska hundarna kunna när de lämnar shelter för att klara av omställningen till det nya landet. Så, och det är en lång lista kan jag säga.
Mm.
Men om vi kommer in på shelter dogs då.
Ja.
Alltså, nej, vi kan ta hundstallet först, för det är svenskt. Innan vi kliver utanför gränserna bara.
Ja.
Där är det ju verkligen viktigt. Och där är ju de ju jättenoga med att förhöra sig. Och de har ju tagit reda på fakta och sådär. Så att... bara vara beredd på att svara på frågor. Och ha ett öppet sinne. Det kan tyckas vara en konstig fråga. Men det är ju som när vi hundpsykologer ställer frågor.
Ja.
Det kan finnas ett sammanhang som man behöver... ta reda på för hundens bästa.
Ja, du menar att de medarbetarna på hundstallet ställer konstiga frågor till dig.
Ja, det kan upplevas till dig som hundägare. Mm. Liksom. Och de kan ju ha trauma. Så att det måste man bara vara beredd på. Men där är ju hundstallet, tycker jag, det är bra personal, det är bra utbildade människor och de vill hundarnas bästa. De har erfarenhet och så.
Ja.
Men om vi tittar på, det känns som att jag glömde något där. Vad var det vi pratade om innan? Nej, men det är...
Hundstallet har väl också så att man kan ta hem på lån så att säga. Ja. Eller inte man kan, utan man...
Nej, jag,
upplägget är så, eller?
Jag tror det, men det kan vi ju kolla med Carolina och gänget. Men... I alla fall så kan man vara jourhem mot hundstallet. Och jag tror att de vill det. Så man är volontär och man kan vara med och gå ut och gå med hundar. Och sen så är man jourhem. Och det är för att hundarna ska få komma till, till ett hem. Och inte, och inte behöva uppstalla det hela tiden.
Nej.
Men, så det är det om svenska hundar. När det gäller då att ta från utlandet så är det ju olika organisationer som gör det här. Och det är olika kvalitet på de här organisationerna, precis som med allt annat. Så det gäller att man har liksom försäkrat sig om att det är en bra organisation, att hundarna har haft det bra, att de har rätt vaccin och så vidare. Att de har blivit omhändertagna, att transporterna har varit okej och även allt. Och det är ganska mycket.
Mm. Där en också. Lång lista där också.
Ja.
Ja.
Där vet jag inte hur det är hos de olika organisationerna om man får ta hunden på prövotid. Så det måste man vara jättenoga med.
Mm.
Och där är det lite så som du sa, man köper en hund för att man tycker synd om den.
Mm.
Eller den är söt.
Mm.
Det kan finnas väldigt mycket trauma. Vi har ju haft en portugisisk prinsessa som vi tog. Och hon hade ju mycket med bagaget fastän hon hade haft det bra större delen av valptiden.
Ja.
Och jag vill bara varna för det. För det blir så olyckligt. Både för hunden som får åka hela den här sträckan. Och komma till Sverige och göra den här omställningen. Och vara rädd för allt. Eller arg på allt. Alltså det är inget bra för de hundarna.
Nej.
Och det är verkligen organisationernas ansvar. Att de hundarna som kommer över placeras rätt. Och det... Min erfarenhet med alla de samtal som jag har fått av alla olyckliga hundägare. Nu får ju inte jag oftast de lyckliga hundägarna.
Nej.
Det ska vi komma
ihåg. Exakt.
Men det gör så ont i mitt hjärta.
Ja.
Alltså det, jag kan ibland gråta efter de samtalen. För det är verkligen, det är fasansfullt.
Mm.
Både för hunden och för familjen som tar emot hunden. Så att ja, där finns det verkligen... Olika på olika organisationer och ta reda på vilken organisation.
Mm.
Vi har ju Emma på Hundens hus så att hon jobbar ju på en organisation.
Ja.
Och vill man prata om det här så vet ju hon mer ingående i den världen. Och likadant Karin har ju varit aktiv som också jobbar på Hundens hus.
Ja, just det.
Så Emma Gustafsson och Karin Holmström, Karin
Forster Holmström.
Ja. Har båda stor erfarenhet av just shelter dogs och omplaceringen från, ja, från ett land till ett annat.
Hur gör man då? Man
kan mejla.
Man mejlar Stockholm med Hundens hus.
Nej, de har sina e-postadresser på hemsidan. På
just det. På personal. Ja,
om oss personal.
Men man måste gå in i Stockholm och Stockholms personal.
Ja.
Mm.
Och det kan ju vara ett tips, verkligen.
Ja.
Och där vet vi ju inte vad de har med sig i bagaget. Vi vet inte hur de hade som valp. Om det var en tik som var utomhus. En del organisationer vet ju det här. Men man måste verkligen vara försiktig och noggrann. Och också att vaccinationerna är okej. Så att man inte får en hund som har liksom rabies eller någon annan sjukdom som... Det var ju ganska mycket snack om det under covid och alla smuggelhundarna.
Ja.
Liksom och valparna, jag såg det var väl en staffelvalp som inte var mer än kanske 5-6 veckor omkring på gärdet. Och då ska man alltså veta att hunden måste ju vara 3 månader för att kunna vaccineras. Och sen är det 14 dagar. Så för att komma in i Sverige så måste hundarna då vara minst, vad blir det, 16 veckor va?
Mm.
Och det här lilla knytet var liksom kanske 6-7 veckor. Och då gick jag bara en lång omväg. För jag hade ingen aning om vad han hade för sjukdomar med sig.
Jaha.
Men jag vill också, för jag faktiskt säga det här också.
Ja.
Det var ett exempel från som kom upp under covid. Det var ju, och det här är en person som har berättat för mig. Att hon skulle köpa då en hund. Och få en adress i en förort i Stockholm. Och kommer dit. Och när de kommer dit så har då valparna ett Göteborgspass. Alltså det är stämplat i Göteborg. Så frågar hon så här, men vad var etiken? Och varför har veterinären stämplat i Göteborg och inte i Stockholm?
Mm.
Nej, men vi kunde inte göra oss av med valparna i Göteborg. Så vi lämnade etiken där. Eller om etiken följde med upp. Och så säljer vi dem här istället.
Mm.
Och jag sa till henne, jag skulle aldrig gå på det.
Nej.
Det är klart att det är en stämpel i ett annat land som de har fixat. Man säljer ju valparna där man är. Man behöver ju inte frakta upp dem till Stockholm. Inte under covid. För då var ju alla valpar mycket som smör i solsken. Tyvärr på gott och ont. Så att man måste verkligen vara noga. Hon kollar ju papperna. Och reagerade då på att stämpeln var av en tull i Göteborg. Och så är valparna i Sverige.
Ja.
I Stockholm.
Ja.
Så det finns mycket bluff. Med smuggelvalparna.
Ja. Men nu om...
Och det var det jag skulle säga också, förlåt. Förr så pratade man om att man köpte smuggelvalparna på Sergels torg i Stockholm. Det gör man alltså inte längre. Man har ett hem att visa upp och man har en tik och rena med det tredje. Men, så man måste vara ännu mer försiktig.
Ja.
Och nu då?
Nu är hela den delen, alltså vi vet att nu får vi hem den här hunden då.
Mm.
Rescue-hunden. Mm. Och då var det inte adaptil som gällde. Och
man ska vänta med kanske att gå kurs.
Ja.
För den här överresan som många av de här hundarna gör. Det kan ju vara 3-5 dagar som de är i en bil. De kan vara ganska chockade när de kommer till Sverige.
Mm.
Eller de har flygit och haft liksom suttit i cargo och sådär. Så att där skulle jag vilja säga att man tar det väldigt lugnt och kanske träffar en hundpsykolog för att se om man kan göra en efterchocksbehandling. Alltså, vi vet ju inte vad de har varit med om. Jag ska inte sitta och säga att man ska göra det.
Men
man
nej, vet... vi ska inte, kanske inte säga att de alla är chockade när de kommer heller.
Nej.
Det... Men de kan ha haft det tufft hur som helst.
Ja.
Mm.
Absolut. Vi ska inte säga att alla är chockade. Men de har haft en tuff... Många, inte alla, många har haft en tuff resa. Och jag, så här menar jag då. För att försäkra mig om att jag ger hunden sina bästa förutsättningar att blomma och blomma ut i Sverige.
Ja.
Så kan det vara bra att ta det lugnt. Att om det är en bra organisation så brukar ju organisationen liksom hjälpa till.
Ja.
Men annars ta en konsultation med en hundpsykolog.
Mm.
Och även om man inte bor då i någonstans där det finns bra hundpsykologer så kan man göra bara ett Zoom-möte.
Ja.
Hur ska jag göra?
Mm.
Vad behöver jag tänka på?
Mm.
Men generellt så skulle jag säga, det är ju tid, kärlek och tålamod igen.
Ja.
Och återigen vara öppen,
flexibel
och rutiner. Men här, utifrån vad hundarna har varit med om, så behöver vi ännu mer lugn och ro. Och anpassa oss till hunden.
Mm.
Och så är det också så här att blir vi för mycket lugn och ro,
ja,
då kanske det blir åt andra hållet istället.
Ja, just det.
Så det kan bli en svår balansgång här beroende på, har jag en Kajsa Kavat, nu pratar vi tre personligheter och hund,
mm,
har jag en Kajsa Kavat eller har jag modiga Märta eller har jag blyga Bertil?
Mm.
Vilken av de här hundarna har jag? Liksom? Och det vet vi ju inte heller.
Nej.
Men förhoppningsvis har jag fått information ifrån organisationen. Ja, men ja, du ser ja, faktiskt ut som ett frågetecken.
Ja. Ja.
Du har aldrig hört mig prata om det här förut.
Jo, nej, ja, nej, men alltså, jo då, jag menar, det är inte bara nyheter för mig, det kan jag inte säga. Det finns en anledning till att vi sitter och pratar om det.
Mm.
Och dessutom så har jag några vänner som också har fått hund via organisationer. Så att, jag vet lite, jag också.
Men nu blir det en flodvåg.
Ja, nej, men...
Eller så är det jag som känner att det blir rörigt för att det är så mycket och det finns så mycket.
Nej, men rörigt
det är så mycket under ytan, ja, så som vi liksom
i vanliga fall när vi köper en valp eller bara tar en omplacering här i Sverige, ja, så finns det liksom saker som krävs lite mer efterforskning när vi får hunden
från utlandet, ja.
Ja, när vi får hunden från utlandet.
Nej, men lite bara det, mer... har du någon placering i Sverige eller Danmark, du kan åka över och träffa hunden. Eller ja, de kanske kan komma och hälsa på dig.
Ja.
Kommer den här hunden ifrån Irland, Spanien, eller Grekland, så kommer den från ett annat land,
ja,
in och du ska ta emot hunden.
Mm.
Eller från organisationens jourhem då, beroende
på. Ja, just det.
Men du har ingen att prata om direkt om hur har hunden varit och vad tycker den om och tycker den inte om. För att ha den stått på shelter i Irland eller Portugal, då har den ju stått där.
Mm.
Så kan vi visst personalen där se.
Viss information får man ju i alla fall uppenbarligen, men det är inte av den, det går inte att jämföra.
Nej. Med det. Och det är väl därför som det känns att det är liksom toppen av ett isberg som när man får en omplaceringshund. Och då tänker jag mig på de svenska, för det finns mycket som man kanske inte får reda på, men det finns mer som man inte kan få reda på.
Och det kan bli väldigt bra.
Absolut, jag säger ingenting om det. Nu låter jag så här mörk kanske.
Ja. Nej, det vet jag inte. Men jag tänkte innan du blir allt för mörk. Nej, du blev inte mörk. Nej, du var inte mörk. Jag bara vill poängtera det.
Ja. Krass och tydlig brukar du säga att jag är ibland.
Ja, det är du ofta.
Och inga adaptil till Rescue Dogs. Vi vet inte hur de har haft det.
Nej, och vänta med kursen.
Så att hunden hinner landa verkligen. Hellre träffa en hundpsykolog innan.
Ja.
Man börjar gå kurs. Mm. Till skillnad från den svenska då som kanske älskar att gå på kurs och träffa hundar. Och...
Ja. Ja. Vad finns mer att säga sedan om det här?
Nej men jag tänker ju faktiskt. Vi befinner oss i Italien nu.
Ja.
Och det har ju vi pratat om förut. Det finns en skillnad på kulturen. Bara det att vi reser från Sverige genom Danmark, Tyskland och neröver. Och så förändras kulturen kring hundarna.
Ja.
Det bär ju hundarna med sig också, ja, tänker jag. Och så att om de kommer från utlandet, att det finns en, de har en annan kultur, om de har varit ut, alltså ett, man kan ju få köpa en hund från en familj i Frankrike. Ja. Men då har den hunden haft en annan kultur än den svenska kulturen.
Ja, det.
Också det här med hur man hälsar på varandra på gatan och hur hundar möts i koppel eller inte koppel. Mm. Och
hundhållning så, helt enkelt,
ja,
kan skilja sig.
Exakt.
Mm. Mm. Ja, men bra, Sela, ska vi säga så?
Och varmt lycka till.
Ja.
Ja,
ja,
absolut.
Ja.
Och är du nyfiken, mejla Emma Gustafsson eller Karin Holmström, mm, som finns på Stockholm.
Stockholmssajten?
Ja.
Stockholm Hundeshus.
Ja. Och det finns andra också, men det är väl de jag kommer att tänka på nu. Alltså andra människor som håller på med
det. Det finns det ju, ja, det vet vi.
Och vi får inte glömma alla Sveriges utföretagare, men
nej,
det var de jag kommer att tänka på nu.
Just det.
Som jag känner till.
Mm. Exakt. Ja, men då säger vi tack och hej och sen hörs vi snart igen, hörni.
Ja.
Mm. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.